Podplay.
Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt där Hanna berättar om sin man som hon levde med i 17 års tid, som också levde dubbelliv och där hon nu dessutom inte får träffa sina barn. Och där finns också avsnittet där Sebastian berättar om en kvinna som han levde med och fick barn med, där han utsattes för psykisk misshandel. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
Och sen sätter hon sig på mig liksom över bröstkorgen. Och sen helt plötsligt hennes händer runt min hals. Ja, men jag förstod liksom inte vad som hände. Jag kände att så här, luften tog slut och det blev helt svart framför ögonen. Men jag förstod inte vad som hände.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emelie Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Sanna. Välkommen hit, Sanna.
Tack så mycket.
Kan du börja och presentera dig lite kort?
Ja, som sagt heter jag Sanna. Jag är 19 år. Jag bor i en väldigt liten stad och jag jobbar inom omsorg.
Och du är ju här i Älskade psykopat för du har ju en hemsk historia du ska berätta om. Mm. Vad är det den handlar om?
Ja, det handlar om min mamma. Vad hon utsatte mig och min bror för framförallt under vår barndom. Och hur det är att leva i en vardag kantad av fysisk och psykisk våld.
Och vad hoppas du kunna förmedla med din medverkan? Varför vill du vara med i podden?
Alltså dels för mig själv att liksom, få berätta min historia. Att det blir sista delen av min bearbetning. Vi har aldrig fått berätta hela min historia så. Men främst för att öka kunskap om fysisk och psykisk våld som är utövat av en mamma liksom. För det är ofta man hör om pappor eller partners liksom. För att jag har ju haft att någon sa till mig att mamma kan också göra illa. Så det är inte okej liksom.
Om du, Sanna, skulle kunna börja berätta lite om din barndom och de här första åren vad du minns av din barndom och din familjesituation.
Alltså jag minns inte så mycket av min barndom. Jag har liksom inga riktiga så tydliga minnen. Det är väldigt få minnen med min pappa och min bror. Men jag minns starka känslor och sådana saker. Men att min mamma, det var liksom ingen kärlek överhuvudtaget. Det var ingen närhet. Det var, jag fick aldrig sitta i knät eller kramar eller bli tröstad. Utan då fick man fjäska till sig det. Och verkligen be om det. Och att jag kände mycket, väldigt stark ilska i hela min barndom. Att jag hade mycket känslor och mycket, som jag nu vet, är ångest liksom över hur min mamma behandlade mig. Fast det då inte hade kommit till våld på det sättet. Utan det var väl att hon kunde ta henne i armen så hårt att man liksom, man började nästan gråta för att det gjorde sånt. Mm. Eller hålla fast den och sådana saker och mycket hot och så.
Jag tänker också din barndom där, om du skulle förklara lite hur du växte upp. Hur såg din miljö ut? Var dina föräldrar skilda och så? Hur var din familjesituation?
Jag bodde med min mamma och min pappa då. Och min bror. Fram tills att jag var 8 år ungefär. Och det var väl mina föräldrar. Jag minns inte så mycket av deras relation. Men inga tydliga minnen av att de var särskilt kärleksfulla eller att det var mycket bråk för den delen heller. Men jag och min bror, vi var väldigt, väldigt tajta. Och vi lekte väldigt mycket tillsammans. Det är mindre än 2 år mellan oss. Så att det blev ju lite så automatiskt. Och jag minns en väldigt stark kärlek till honom och en behov av att skydda honom. I början så bodde vi i ett hus då, någon mil utanför stan. Och sen flyttade vi ännu längre ut på landet och sen flyttade vi in till stan. Och det var väl där som allting eskalerade liksom.
Och hur gammal var du då ungefär?
Jag skulle börja skolan då. Alltså det som är så svårt är ju att jag minns ingenting före skilsmässan nästan. Jag minns väl vissa bråk och så. Men alltså inte att det var ovanligt mycket bråk eller jag minns inga kramar eller liksom någon slags omsorg på det sättet. Men han var ju väldigt utsatt för henne också. Hon hade ju ett väldigt starkt behov efter skilsmässan där att han skulle smutskastas så hårt det bara gick liksom.
Du sa att när ni flyttade till stan, när du började skolan, då började allting eskalera. Och är det här också dina minnen börjar komma fram mer?
Ja.
Berätta vad det är som händer.
Jag var väldigt utåtagerande som barn. Alltså jag var inte våldsam eller så, utan mycket, mycket känslor. Kände mig mycket annorlunda och sådana saker. Och den här flytten var väldigt jobbig. För att jag drogs ifrån alla kompisar. För att när man är i den åldern att man börjar skolan, man har ju inte kontakt med tidigare kompisar från ett annat ställe. Så att det var ju nya kompisar. Och då skulle jag gå förskoleklass på en skola i en termin tror jag. Och sen skulle jag gå in på en annan skola, en privatskola där jag hade stått i kö. Och det var svårt att anpassa sig, minns jag. Jättejobbigt. Kände mig alltid annorlunda utanför. Och det var vad jag minns så blev det mer bråk när vi kom till stan. Alltså mellan mig och min mamma och min bror och sådär.
Hur kommer det sig att ni flyttade in till stan?
Det vet jag faktiskt inte. Alltså, jag tror att det var för att det fanns bättre skolor där, närmare till jobb. Min pappa hade startat en egen firma. Och då var det lättare att vara i stan. Och huset vi bodde i blev för litet, så då flyttade vi till ett radhus och vi renoverade upp och så. Så jag tror att planen var egentligen att vi skulle bo kvar där ute på landet och bygga ett hus själva. Men sen så steg marknadspriserna så mycket så att då blev det stan istället.
Den här tiden när du kommer in till stan här och börjar skolan och så, kan du berätta om dem, vad det är som händer när det eskalerar och dina starka minnen härifrån?
Alltså, när det verkligen eskalerade på riktigt, det var ju efter skilsmässan. Och jag fyllde år månaden därpå. Så det var min 9:e födelsedag. Och det var första slaget som kom. Vi skulle ha kalas och hon var ju så här, det viktigaste under hela vår uppväxt, det var att hon skulle vara en så bra mamma. Det var det viktigaste, att hon var så stark och hon var så duktig och hon fixade och donade och sådär. Så att inför alla de här kalasen, det var så mycket folk och det var så mycket som skulle fixas och bakas. Men det var jag och min bror som fick göra allting. Men hon fick ta kredden för det sen. Så vi skulle duka och vi skulle ha på oss fina kläder och det var mycket så. Alltså hon var ju en helt annan, jag kände inte igen min egen mamma när vi var bland folk och bakom stängda dörrar. Alltså det var ju fortfarande de här blickarna och de här kroppsspråket hon hade som visade att jag kände mig fortfarande hotad även fast vi var utanför hemmet. Men där var det mycket det här att vi hade det så bra och vi var duktiga i skolan och hon var så stark som var ensamstående och att hon var en så fin mamma. Det var väl framförallt det att hon pratade mycket om sig själv. Ett väldigt stort behov av att vara hörd och sedd och uppskattad liksom. Och sen när vi kom hem var hon bara otrevlig. Hon skulle styra och ställa och det var liksom, hon pratade om att hon höll på att gå ner i vikt bland folk och hon var så duktig med maten. Det var sådana saker. Sen när vi kom hem så ligger hon sig i soffan och trycker i sig på sig godis liksom. Väldigt mycket sånt. Och att hon betedde sig som att hon hade så mycket mer pengar än hon egentligen hade. För det var mycket utlandsresor. Det var vattenland och det var lekland och allt möjligt. Vi åkte på mycket shoppingrundor och sånt. För att det var ju inte alltid pina utan vi kunde ha det bra också. Och det var därför det var så svårt att ta sig därifrån. Sen när vi väl var hemma så var det så här, jag har inte så mycket pengar. Nej, men jaha, okej. Okay. Så låter det bland folk liksom att det är mycket pengar, men ja.
På den här 9:e födelsedagen hade hon då skilt sig?
Mm, precis. Det var månaden efter skilsmässan.
Och då fyller du 9 år?
Ja.
Berätta om det här kalaset.
Jag står och dukar där och jag ska göra i ordning och det blir väl inte på hennes sätt. Jag vill vika servetterna på ett annat sätt och så gör jag det och hon blir arg. Och sen har hon köpt en klänning som jag tyckte den var så ful. Jag ville verkligen inte ha den på mig. Den var obekväm och det var ingenting jag tyckte om. Och då såg jag att hon blev helt svart och jag, liksom i ögonen. Och sen så kom ett slag i ansiktet liksom. Det var en blå, alltså sprakigt, alltså det strävt tyg. Och så var det några ugglor, det var mörkblå och gick typ, men precis ovanför knäna. Jag tyckte, nej, det var inte fin. Jag ville hellre ha på mig byxor och min favorittröja, men det fick jag inte göra. Utan jag skulle ha den där som hon hade köpt åt mig.
När du säger då, nej, jag vill inte, då kom alltså slaget i ansiktet.
Ja, vi höll på att diskutera, det var ju mycket bråk. Alltså, jag har ju alltid sagt ifrån, alltså jag reagerade så mycket på orättvisor. Och jag blev lätt arg och liksom, och det är ju inte konstigt i, när det är så hemma att det är mycket bråk. Och man fick ju stå på sig för att få sig röst hörd. Men det fick man ju aldrig ändå, men ja, så vi stod väl där och diskuterade ett bra tag. Och till slut, när hon fick nog, då slog hon mig i ansiktet. Jag tror att jag kanske inte reagerade så mycket. Det var bara så här, ja, oj, liksom. Och det var inte jättehårt heller. Det blev ett väldigt svagt rött märke så här. Det var inte så hårt. Och sen var det väl det att hon hade ju liksom tagen så hårt i armen och varit hårdhänt hela tiden. Så att det var nästan som att det var väntat att det skulle komma.
Vad gör du därefter när du har fått det här slaget?
Ja, vi var ju där nere då. Det var innan alla kom. Jag trodde att alla skulle komma om typ en timme så där. Så jag sprang upp mitt rum och satt där. För att jag har alltid gått iväg när jag blir arg, för att jag känner så här, jag vill inte bråka, jag vill lugna ner mig liksom och bara gå därifrån. Det blir ju sedan vänt emot mig i rättegången att om inte får sin uppmärksamhet, då sticker hon rakt ut i bilvägen och springer iväg. När jag liksom i själva verket gick bort några meter för att få andas och bara lugna ner mig för att det inte skulle bli bråk liksom. Men sen kom alla gäster och sådär och det var väl kalas som vanligt och hon var en perfekt mamma.
Kan du beskriva lite mer hur hon betedde sig då när hon framställde sig själv som den perfekta mamman?
Alltså det var mycket så här, vi hade de här kalasen, det skulle vara mycket folk och det skulle liksom, hon gjorde liksom ingen så här scen att hon skulle vara i fokus, men det var mycket det här att hon skulle komma och servera någon med kaffe och hon skulle ta fram kakor och det var liksom så här, det var, först var det alltid kakor och sen kom hon med någon slags kladdkaka av något slag och sen kom en tårta. Det var mycket så här att kolla vad jag har gjort, att hon kom flera gånger och sa, ja här är jag mer liksom. Så jag duktig är och allt var hembakat. Och sen var det väl, det skulle vara mycket fokus på skolan. Att man skulle prata om hur det gick i skolan och så. Vad man tyckte om skolan och sådär.
Mm. Hur kände du att du var i skolan? Satte hon mycket press och krav på dig där?
Ja, alltså jag tror att min bror egentligen hade mer krav på sig. För att han är väldigt smart igen. Och har alltid haft lätt för matte och engelska och sådana saker. Medan jag har varit mer kreativ av mig. Men det har väl varit mycket press ändå att jag ska prestera och sådär. Men jag har ju ändå presterat bra i skolan. Förutom där det slutade i högstadiet. Jag mådde väldigt dåligt. Men det var mest att hon blev arg när jag var så utstagerande som jag var i skolan. Och någon ringde hem från skolan och sådär. Men det kom ju inte förrän senare. Men där i början i skolan så var det rätt mycket press ändå att det skulle gå bra. Man skulle inte få några, för då var det inte betyg ändå, utan då skulle man skulle inte få några mejl hem och man skulle vara duktig i skolan och utvecklingssamtalen, de var viktiga. Sanna har problem med det här och hon tycker att det här är svårt och vi jobbar på det här hemma och ja, mycket sånt. Att hon visste om att det här var svårt för mig och vi jobbade på det hemma. Fast i själva verket så hade jag inte svårt för det här, utan det var ju bara något jag tyckte var tråkigt och struntade i liksom. Och det där kunde hon sitta och hålla på med. Och så satte hon upp alltid händerna på bordet så här knäppta framför sig på bordet. Och så var det något armband som klirrade i bordet så här. Och så spände hon ögonen i en liksom. Om man skulle svara på någonting. Ja, men om de sa någonting dåligt på utvecklingssamtalet till exempel. Då visste man att så, ja, nu blir det en utskällning när vi kommer hem liksom. Och sen kommer jag ihåg att hon, ett ljud som jag minns tydligt, det är en nyckelknipp hon hade. Som hon alltid kommer och lät med så här. Det var fortfarande svårt för ljud av nyckelknippor.
Vad hände mer under den här tiden? För du tyckte, upplevde du att hon förändrade sig i och med den här skilsmässan? Eller snarare vågade visa sina värre sidor?
Jag tror att hon fick utrymme. Desto mer och mer utrymme hon fick, desto värre blev det. För att hon hade ju kunnat ta oss i armen och skrikit och varit arg och sånt. Men inte när pappa var med så ofta. Utan det var väl, hon kunde ta tag i och så. Men det var inte på samma sätt. Alltså när det var, ingen var där. Då hon var så hårdhänt. Ja, men som att en ettåring sitter och leker med en trastocka. Alltså verkligen så här, ingen empati liksom för smärta överhuvudtaget. Ja, men desto mer utrymme hon fick och desto mer vi blev själva, desto värre blev det ju. Det hon började med, det var ju det första slaget. Och sen att hon blev mer hårdhänt. Men den här riktiga misshandeln kom ju inte förrän kanske ett år senare. För att först så började hon med det här att pappa hade lämnat oss. Han hade lämnat mig, han hatade oss, han ville inte ha oss. Det var oss du var fel på och han ville inte att vi skulle komma hem till honom. Medan han i själva verket kämpade för att få ha oss. Och det har jag fått veta i efterhand. Jag har ju haft så mycket ilska mot honom. Och det är så många år som vi har förlorat liksom. På grund av henne utan anledning. För att jag ville ju bo hos pappa egentligen. Men det var ju under långa perioder som jag inte var där alls. När jag fyllde 10 så fick jag en telefon av min pappa. För att ja, men vi skulle kunna... Ja, men ringa varandra och sådär. Men hon tog de här telefonerna. Typ hela tiden. Någon gång när jag skulle dokumentera en skada på armen. Då tog hon telefonen i flera dagar. Man fick aldrig ha den på nätterna. Det var, alltså, jag tror inte att vi satt riktigt hemma någon gång. Och höll på med våra telefoner. Det var väldigt, väldigt sällan vi fick ha våra telefoner. Min bror fick ha telefonen mer. Men jag tror att det var för att jag hotade också med att ringa polisen. När misshandeln eskalerade. Då kunde jag ju skrika till henne liksom, att ja, men du är sjuk i huvudet, jag ska ringa polisen. Då gick hon och hämtade en telefon och så sa hon, varsågod, här kan du ringa så får jag vad hon säger. Så att, ja, det var inte så mycket att jag hade kontakt med pappa. Utan det var några bilturer vi hade där ibland. Och hon tvingade mig att jag inte ville på de där bilturerna. Fast det var egentligen liksom det enda jag såg fram emot. Och det var det som höll mig uppe då, liksom under den perioden. För att han, ja, men han såg ju mig liksom och... Ja, men, att jag var någon liksom, att det var inte fel på mig, att han förstod mig liksom, och ja, men, att det var, alltså, under de där små korta bilturerna, det var så mycket mer omtanke och kärlek än vad det var hemma hos mamma liksom. Det kändes ju som att, även om vi åkte runt i en timme, så kändes det som att det bara gick några minuter. För att det bara, orden bara kom och vi bara pratade om allt, liksom allt förutom mamma då. För att det kunde vi inte göra. Men det var inte så ofta jag fick åka på de här bilturerna. Men jag tror vi var iväg kanske 4 gånger. Men det var ju det, orden bara kom liksom och... med mycket skola, kompisar och sådär, och han berättade om han hade när han var lite för väldigt lika, tänk rätt lika och haft det, ja men ändå, ja men det här att man känner sig annorlunda och utanför och så, det var väl skönt att någon såg en liksom.
Men du bodde aldrig hos pappa under de här åren, utan det var korta stunder du egentligen träffade honom.
Ja, jag bodde där vissa perioder, bodde där varannan vecka. Men det var rätt korta perioder. Sen var det varannan helg ibland. En helg i månaden. Sen var jag inte där alls. Och sen var det varannan vecka igen. Det var mycket så här av och till liksom. Men största delen så tror jag... Ja, men största delen var hos mamma. Det var ju.
Du sa där att i bilen och när ni träffades, ni pratade om allting utom din mamma.
Mm.
Varför kom inte hon på tal?
För att jag visste inte att det var något fel. Och han hade ju aldrig sett någonting... Jag menar att hon, alltså han visste ju att hon var ju inte frisk människan, men han hade väl aldrig kunnat tro att hon skulle göra det hon gjorde. Och det var ju väldigt svårt för honom att se det också, just för att hon gjorde så att all ilska vändes mot honom. Och det var han vi hatade. Och hon var världens bästa mamma. Hon la ju verkligen liksom orden i munnen på en. Och man lärde sig att bli en riktigt bra skådespelare. För att hennes ord, det var ju min verklighet. Under 5 års tid.
Kan du berätta lite mer om den här misshandeln? Några starka minnen du har som... Men om du går till, om du nu minns mer om hur misshandeln kunde se ut.
Den fysiska misshandeln, det var väl mycket, ja men väldigt, väldigt mycket så små grejer, typ att rivas, nypas. Sen var det också slag och sparkar, och hon drog mig ofta i håret så här, upp för trappan liksom till mitt rum. Och hon ofta när hon kunde brotta ner på golvet, och så satte hon sig på en liksom, för att tills man hade lugnat ner sig, sa hon. Men det var ju inte, alltså för att vi blev arga för att hon anklagade en för någonting eller liksom, ja men någonting helt tokigt liksom, så att man reagerade på det. Och då satte hon sig på en tills man skulle lugnat ner sig, fast man egentligen bara fick mer och mer panik. Och sen hade hon en väldig grej för att sparka på en när man låg ner. Eller om man var på golvet. Då sparkade hon ofta på en, minns jag. Och sen var det ju, det är så svårt för att det var ju som blandning av fysisk och psykisk misshandel. Hon gjorde ofta så här långa listor. Det kunde vara mellan 10 och 15 punkter. Och de här listorna skulle man göra, det här var när vi blev äldre då. Och hon jobbade kväll. Då skulle man göra de här listorna innan hon kom hem. Och man skulle ha hunnit gå och lägga sig. Och det, varje grej tog ju jättelång tid att göra. Så en gång så hade jag var på sista punkten. Jag skulle plocka ur diskmaskinen och jag hade inte helt plockat ur den. Och då kom hon hem och det blev liv. Och vi hade en diskmaskin, den var liksom, ja men typ inbyggd. Det var samma, ja men skåpslucka som i resten av köket. Och den var liksom upphöjd, så att den där diskmaskinen var ju högre än mig. Och det var ett väldigt långt handtag som var spetsigt liksom. Så att det dunkade in mig.
Alltså, känner du rädsla, ilska, sorg, vad, om du berättar dina känslor i den här stunden, eller är det bara hjälplöshet, eller fattar man inte, du känner fortfarande inte att du, upplever du det här är normalt?
Alltså det är ju vardag, det är ju vad vi vet, och men någonstans tror jag visste att det var fel, men det är ju den här ilskan jag minns. Jag var så arg hela tiden och jag var ofta hes liksom, för att jag skrek så mycket under de här bråken liksom, på henne, för att ja men typ man var hjälplös, alltså hon är ju mycket större än vad jag är och mycket starkare än vad jag var. Så att, ja, det enda man hade var ju rösten. Men det var det ju ingen som lyssnade på. I alla fall inte hon då. Alla andra såg ju ingenting. De förstod ju inte vad som var fel riktigt. Vi berättade inte för någon. Det var ingen som visste, för att alla andra var ju också indragna i hennes verklighet. Hon hade ju manipulerat alla till att liksom, ja men jag var galen. Och jag var utåtagerande, jag hade problematik. Och jag var våldsam, och att min bror skulle vara rädd för mig, att hon var rädd att jag skulle skada honom. Det sa hon även i ett förhör under rättegången då, och under hela rättsprocessen.
Okej, så hon sa att du var farlig för din bror?
Ja, precis. Att ja, men jag skulle skada honom och så, för att han, vad jag upplevde, jag kan inte prata för hans känslor och hans upplevelser, men vad jag upplevde det så fick han ändå mer, ja men inte kärlek, alltså hon visade oss ju ingen kärlek, men hon var hellre med honom, hon gav hellre honom uppmärksamhet än mig liksom. Och det var ofta att även om han gjorde någonting så fick jag skulden för det. Jag hade väldigt svårt att skaffa kompisar. Speciellt när jag var barn. Så. Men de jag hade var väldigt nära. Alltså jag har väl alltid haft kompisar så. Men det har varit det här att jag alltid har haft en bästa vän. Liksom, och det var ju väldigt svårt att hitta. Och när jag väl hittade en så... Jag var 10 år. Hon gick bort i en olycka. Jag skulle egentligen ha följt med på den här aktiviteten som de gjorde när den här olyckan skedde. Och jag fick inte prata om henne efter det här för min mamma. Och när vi fick reda på det här så var vi hos mina kusiner. Och det var bara, och hon bara sa det rakt ut att ja, det här har hänt och jag tror att ja, min kompis, att det är henne det handlar om. Framför alla liksom. Jag fick inget utrymme att reagera eller sörja eller tänka eller någonting. Och jag fick inte prata om henne. Jag fick heller inte gå på någon begravning. Och det kommer jag aldrig kunna förlåta henne för, att hon inte lät mig gå på hennes begravning. Det var bara hon som fick känna känslor. Alltså vi fick inte, någon annans sorg fick inte vara större än hennes. Och någon annans känslor fick inte vara värre än, alltså hon skulle alltid vara offret i allting. Det fick inte vara synd om någon annan liksom. Speciellt inte om mig. Jag började ju umgås med våra andra kompisar, fick nya vänner. Speciellt en tjej som jag blev väldigt nära. Och hon har stöttat mig hela vägen liksom, genom det här. Hon vågade dock inte berätta någonting för riktigt så. Men, och hon var ju den enda av mina kompisar som min mamma tyckte om. Hon tyckte väldigt mycket om henne. Men det var också att hon, jag tror att hon var lite rädd för min mamma också. Och jag var mycket där. Så när vi började umgås så flydde jag hemifrån mycket. Och jag var där. Och det var vid ett av de tillfällena som jag var där som första mordförsöket skedde. Då skulle jag cykla därifrån 8:30. Och ja, jag stämde på cykeln och cyklade. Tar ungefär 5-10 minuter. Så typ lite efter 8:30 så ringer mamma då och är galen för att jag inte är hemma. Och jag sa, men jag är på väg liksom. Jag skulle cykla 8:30. Nej, jag skulle vara hemma 8:30, säger hon. Nej, men nej, jag skulle cykla 8:30 liksom. Det stod också ett sms att jag skulle cykla 8:30. Men enligt henne skulle jag vara hemma 8:30. Och det blev ju världens liv då. För jag kom hem ungefär mellan 35-40. Typ. Och det blev ju ett väldans liv. Jag vet inte hur, men vi kom upp på mitt rum i alla fall. För att jag började köfta emot. För att jag, alltså, jag tänkte inte få skit för någonting som jag inte har gjort. Alltså, så här, jag gjorde ingenting fel. Jag gjorde det som hon sa. Så att vi hamnade ju uppe på mitt rum till slut. Då, där hon... Jo, hon drar upp mig i håret för trappen. För trappen upp till mitt rum. Där hon puttar ner mig i en soffa på mitt rum. Och sen sätter hon sig på mig liksom över bröstkorgen. Och sen helt plötsligt hennes händer runt min hals. Och jag liksom, jag förstod liksom inte vad som hände. Det var liksom där jag kände att så här, luften tog slut och det blev helt svart framför ögonen. Men jag förstod inte vad som hände. Och sen började min bror gå upp för trappen. Och då släppte hon och gick ut ur rummet. Och så sa hon, varför måste du hålla på så här tiden? Och sen gick hon. Så det var första gången som jag kände att jag kunde lika gärna ha dött. Liksom. Jag tror nästan att det var meningen också. Och jag vet inte om det pågick i sekunder eller minuter eller så. Men ja, det var ju så pass att luften tog slut och jag hade märken kvar runt halsen. Jag förstod ju inte vad som hände. Jag tänkte, alltså, det kändes som ett helt vanligt slagsmål. Liksom. Men nu i efterhand så förstår jag att det hade kunnat gå hur som helst. Men det var ju så svårt för att det var ju liksom... Hon hade hittat på nya saker hela tiden. Hon hade ju sina så här vanliga grejer hon gjorde. Men ibland hittade hon på något nytt så att man förstod. Alltså så här, det var så konstigt för att man var så van.
Talar du om det här första mordförsöket? Sker det någonting? Blir det någon polisanmälan? Eller är det fler saker som händer här som eskalerar?
Nej, det tar över ett år. Över ett och ett halvt år tar det. Innan jag anmäler henne.
Och vad har mer hänt då?
Det har hunnit bli ett andra mordförsök. Det här tidigare då, det första, det var sen sommar. Då hade skolan precis börjat. Och den här andra gången så hade jag varit med samma kompis och åkt snowboard. Och vi kom till bilen senare än vad jag hade räknat med. Och sagt till henne då. Så hon var ju väldigt arg på mig då, att hon har fått lov att vänta. Så kommer vi hem. Och jag går in på hennes fina ekgolv med och drar in snö. Och då blev hon i galen. Och då fick jag ett slag i ansiktet. Och så sprang jag upp mitt rum ifrån henne. Liksom, för jag tänkte att så här, nu alltså, för man såg verkligen på henne när det bara blev så här svart för ögonen. Att så här, nu händer någonting. Jag sprang upp mitt rum och försökte stänga igen dörren. Liksom. Så vi stod där och liksom, så här, brottades liksom, vid dörren för att så här, vem som skulle få igen den. Men hon var ju starkare än mig. Så att hon kom ju in och hon började putta mig och sparka mig och slå mig tills jag hamnade i soffan då. Och då drog hon ner mig på golvet. Satte sig på mig igen över bröstkorgen. Liksom inte satte sig på magen utan på bröstkorgen. Och det kändes verkligen, för att då var ju golvet under också. Och jag kände det att så här, nu, alltså mina revben, de kommer ju spräckas. Och sen så, ja, låg jag händerna runt min hals. Och då, att då tänkte jag liksom att nu dör jag. Nu är det liksom, nu är slut. Så att jag accepterade ju där att jag skulle dö liksom. Och det är den obehagligaste känslan jag har känt. Men då, så att där igen så, kom ju min bror. Då ropade han och frågade vad som hände, för att han hörde väl säkert, ja, men tumulter uppe men inga röster. Så då ropade han och frågade vad som hände. Så minns jag inte, men jag minns på att hon släppte.
Du och din bror, pratade ni om din mamma efter sådana här situationer, och uttryckte han någonting kring henne?
Nej, alltså hon vände oss också mycket mot varandra. Så att vi gled ju ifrån varandra, för att det blev ju som ett slags krig att så här, man skulle skylla på varandra. Gjorde man någonting skällde man på den andra. Och det var ofta liksom att om någon hade gjort någonting, då fick man sitta på sitt rum tills någon erkände. Och det var ju inte jätteofta som det faktiskt var jag. Men det slutade med att det var jag som fick skulden i alla fall. Eller att jag tog på mig det, för att jag gick ofta in när jag såg henne skada honom. Alltså det kunde jag inte klara av. Så jag, då gick jag emellan. Det är enda gången jag liksom har, ja, men gjort henne illa med mening. Liksom. Det var när jag gick emellan.
Du skrev det i mejlet tidigare att du räddade din bror.
Mm. Eller ja, det blev väl att vi räddade varandra. Att jag fick, han fick mig att känna styrkan att kunna anmäla liksom. För hade det inte varit för honom så hade jag ju inte klarat det alls, men vi lyckades få ut honom därifrån, för att jag stack ju därifrån och anmälde, och han blev kvar, och jag var ju väldigt orolig över vad hon skulle göra och sådär, men hon skrev, tror jag, några gånger att, ja men snälla kom hem liksom sådär, och det han har förklarat sen var att hon var så snäll då, för att, ja, men jag skulle vilja komma tillbaka, att allt blir som vanligt. Hon var ju livrädd att någonting skulle komma ut. Så till slut så fick vi då ut honom, för att han ringde mig några gånger så där tror jag. Vi hade kontakt lite grann. Sen var de på stan och han stack ifrån henne med cykeln. Och hon åkte runt och letade efter honom med bilen. Och då ringde han och sa att nu har stuckit. Och då skulle en tjejkompis hem till mig för att vi skulle färga mitt hår. Och då tog hon med honom på bussen. Och vi kom hem. Han kom hem till oss, till mig och pappa.
När du sa att du stack och polisanmälde, hur var det då? Vart försvann du någonstans?
Då åkte jag till min farmor, för att vi skulle på... jag skulle bo hos min farmor den helgen, för att hon var... Min mamma då, hon var utomlands med en kompis. Och vi fick inte vara i huset, utan min bror skulle vara hos en kompis och jag skulle vara hos farmor. Men jag glömde på byxor där inne, som jag... men verkligen skulle ha, för att vi skulle göra någonting under helgen, jag och en kompis, så att jag skulle ha med byxorna. Jag fick absolut inte gå in i huset, men min bror var där inne och spelade innebandy med en kompis, och det har han fått tillåtelse till att göra. Men jag var en äcklig ADHD-unge som inte fick vara inne i huset, och satte jag min fot i hennes hus igen, skulle jag aldrig få komma dit. Och då kände jag liksom att så, nej, jag orkar inte mer. För då hade jag den här tjejkompisen med mig då. Henne hade jag träffat, ja, men lite mer ett år innan, och hon berättade faktiskt för lite saker. Det var väl den enda, förutom, ja, min barndomsvän då, som gick bort där. Så henne berättade jag lite grann för, och hon ställde även upp och vittnade sen i rättegången.
När du försvinner och anmäler till polisen, var bor du någonstans under den här tiden?
Först är jag hos min farmor då, och då anmäler jag den här kompisen, min mamma, till socialjouren. Och de frågar väl typ att så här, ja, men jag sa väl typ att min mamma har gjort illa mig liksom. Och att, ja, de frågade om jag ska bo under helgen till nästa vecka. Och då var jag hos farmor och var kvar där. Och jag minns inte hur länge jag var kvar. Det kan ha varit en helg eller en vecka. Och jag bara låg där under täcket liksom. Och sen kom pappa och frågade om jag skulle med hem. Och det är ju liksom, alltså det är en av de lyckligaste stunderna i mitt liv. När han kom och liksom frågade om jag skulle med hem. För att då var det som att allt hon hade sagt, det var bara lögn. Alltså han hatade inte mig. Han ville flytta hem till honom liksom. Det var, ja, Och sen ja, flyttade jag till honom. Och sen dess så, ja, efter det så bodde jag ju där då, tills jag flyttade hemifrån.
Din bror är kvar hos din mamma i det här läget?
Mm, han är kvar där. Och hon skriver sms till mig ibland. Att ja, men snälla kom hem, liksom, vi kan lösa det här och mycket hjärtan och sådär. Men jag svarade inte vad jag minns. Och jag hade lite kontakt med honom ibland, att han ringde sådär. Och jag var jätterolig. Men tydligen så var hon väldigt snäll då under den perioden, för att hon var väl livrädd att hon skulle komma ut. Så att ja, hon tyckte det var så snäll som möjligt att han skulle stanna. Men till slut så hade väl de varit på stan och hon hade gjort någonting och han stack från henne och ringer så att han har stuckit. Och då skulle jag och den här tjejkompisen som hjälpte mig anmäla sen, hon och en till tjejkompis skulle hjälpa mig att färga mitt hår. Så att den här andra tjejkompisen, hon tog med honom på bussen hem till pappa. Och sen dess har han varit kvar där.
Mm. Det var så ni räddade?
Ja, precis. Det var då han kom ut, så att han räddade väl mest sig själv därifrån genom att våga sticka, liksom.
Blir det någon polisanmälan, polisutredning?
Ja, först så blir det ju en, ja, till socialtjänsten då. Och jag hade väl inte berättat allt, för att jag var ju fortfarande så himla rädd. Jag visste inte, så här, ska jag flytta hem till mamma igen? Så där, liksom. Och deras agerande var ju helt katastrofalt. Alltså de frågade om jag ville flytta tillbaka dit, och det var liksom så här, ja, men som att de inte trodde på en överhuvudtaget. Så den la de ju ner. Och då efter ett tag så fick jag en panikångestattack och berättade för min pappa om de här mordförsöken då, och massa mer. Och då gjorde vi en till anmälan. Han är ju mått jättedåligt över allting som har kommit fram, liksom, men han har ändå skött det liksom väldigt bra och inte lagt in massa av sina känslor i det, för att ja, men vi ska få veta vår historia och att vi skulle våga säga någonting, att han inte skulle bli ledsen, liksom, så där, att han har ju, även fast han också var utsatt, så var det ju vi som har fått ta all plats i det, liksom. Så då blev det en polisanmälan från socialtjänstens sida, för då fick vi en jättebra socialsekreterare som, ja, men var den första utomstående, eller den första som inte var jättenära, som trodde på oss.
Vad hände där under rättegången? Döms din mamma för någonting?
Hon döms. Det är rättegång som pågår i 3 dagar, om jag minns rätt. Jag blev ju lovad att rättegången skulle ske innan jag fyllde 15. För då skulle jag slippa vara med. Men tiden gick och sen var jag 15 och jag var tvungen att vittna där på plats. Och då fick jag välja om hon skulle vara i rummet hela tiden, eller om jag skulle sitta någon annanstans, eller ja, men sådär. Men jag valde att båda skulle vara närvarande hela tiden. Och då hade jag under en väldigt lång period, ja, men tryckt undan allting. För att jag, ja, men under skoltiden så började jag vara en person jag egentligen inte var. Alltså jag var någon helt annan som bara var helt kaos, liksom, för att ja, men ingen skulle märka vem jag var och hur jag faktiskt mådde och sådär. Och det skäms jag väldigt mycket för idag, men det var väl mitt sätt att överleva, liksom. Men jag gick in där i rättegången då, för jag hade tryckt undan allting. Jag hade inte, alltså jag minns ingenting, för jag tänkte att när mitt, ja, men inspelade videoförhör, när jag hade klart det så var allt klart för min del. Men sen jag gick in där, då bröt jag ihop totalt och vi fick ta en paus innan jag hade börjat. Och då hade jag ju, ja, min farmor och min pappa som var där, men de skulle inte få vara med hela tiden. För att vi fick inte höra, de fick inte höra mitt vittnesmål, de fick inte höra varandra och sådär. Och sen i en paus så ska jag gå på toaletten och håller nästan på att krocka min mamma ute där utanför. Då, för hon satt ju inte på något visst ställe, hon var inte häktad eller någonting. Så att då ringde jag min andra lillebrors mamma.
Vad sa du, din andra lillebror?
Mm, jag har 2 stycken. Min låtsas lillebror, vi har samma pappa, men inte samma mamma. Så jag ringde hans mamma så hon kom dit, för hon skulle inte vittna. Så hon kom dit och satt där med mig. Och sen, men allt flöt väl på, men det var så hårt i rättegången. Det var som att, alltså, försvaret tog ju inte någon som helst hänsyn till att vi var barn. Utan det skulle smutskastas mig och min pappa så hårt så att ja, jag fick ställa mig upp och säga åt den här försvarsadvokaten att, alltså, nu räcker det. Du kan inte sitta och säga sådana här saker, liksom. Så att han fick en varning från domaren. Så det var ju på den nivån liksom.
Vad hände sen med mamma? Blir hon dömd?
Hon blev dömd. 1,5 års fängelse och 30 000 vardera i skadestånd. Men hon överklagar. Hon vill inte betala skadestånd och hon vill sänka straffet. Och vi sa ju det, vi yrkade inte på något skadestånd eller sådär, utan vi ville väl mest bara ha henne dömd. Hon blev dömd för, jag kommer inte ihåg hur många fall, men några fall av grov fridskränkning. För det är lättare att bli fälld på det än på misshandel. Så hon överklagade och det blev istället 4 månaders fängelse. Men eftersom hon var ostraffad innan och de ansåg att hon inte skulle falla tillbaka till brottslighet, så blev det 120 timmars strafftjänst. Och sen fick vi 10 000 var i skadestånd plus någon moms eller något sånt där. Alltså något,
vad kände du inför det här straffet?
Jag kände väl att skadeståndet spelar ju ingen roll. Alltså det kommer inte ersätta någonting. Alltså visst, det kan väl köpa något roligt, men det här finns ju fortfarande kvar. Jag var mest besviken på att det där fängelsestraffet försvann. Men jag var mest nöjd att hon är dömd. De trodde på min historia liksom, och att de valde sanningen och inte hennes verklighet.
Hur ser den här tiden efter ut här?
Det är kaos. Alla mår ju väldigt dåligt. Jag började självskada när jag bodde hemma hos min mamma. Jag skar mig mest. Och sen var det väl med maten och sådär. För att ibland så kunde man få sitta på sitt rum utan mat. Och då blev väl det sätt att så här, men känna hunger. Var ju skönare än att känna all den här ilskan och ångesten. Så att ja, jag började skära mig själv där när jag var i 12-årsåldern tror jag. Och det var så här, ja, men usch hur du ser ut. Och någon gång, jag kommer ihåg en händelse när jag stod inne på badrummet och borstade håret eller någonting. Och så hade jag långärmat på mig. Så gled Elna armen ner när hon bad där inne. Hon bara, varför så här för? Typ, och att, ja, är du så uppmärksamhetskåt så att du måste skära dig för att få uppmärksamhet? Och ja, ska du inte göra lite mer då så att det blir mer synd om dig? Att det var liksom på det sättet. Och jag fick aldrig någon hjälp. Alltså hon sa det till någon. Alltså jag fick ingen hjälp med det. Så det fortsatte jag med länge. Nu är det väl snart 4 år sedan jag slutade. Men vi mådde dåligt allihopa. Jag och min bror och min pappa. Och jag drack en del alkohol där för att dämpa allting. Liksom. Och min bror valde andra metoder som jag inte kommer gå in på i respekt mot honom. Men det var väldigt jobbigt för mig när han började göra dumma grejer. Att jag kunde inte skydda honom mot mamma. Jag kan ännu mindre skydda honom nu. Men ja, pappa höll väl upp det där sjunkande skeppet ändå. För att idag så har vi hittat oss själva i alla fall. Liksom, och ja, men, är bra personer.
Hur skulle du säga att de här senaste åren, hur har du bearbetat det här? Och från den dagen för 4 år sedan när du slutade att skära dig, var det också en vändning till att du började må... Jag kan förstå, man mår ju inte bra än idag, men du säger ändå att det är bättre.
Ja, jag har bearbetat det själv mest. Alltså först så tryckte jag undan allting. Sen har jag gått till KBT och jag har fått PTSD som diagnos. Jag drömde mycket mardrömmar och så, men jag har väl bearbetat det genom att acceptera det, tror jag. Det jag inte riktigt känner att... Jag kommer inte komma över det här. Men det är väl det här att hon skadade min bror liksom och tog ifrån så många år med min pappa. Att det kommer jag inte komma över. Men det känns ju som att det var ett annat liv. Att det var liksom, det är inte mig allt det här har hänt. För att jag försökte trycka undan det så länge också. Men jag tror att jag har väl fått några liksom så, återfall i liksom att skära mig och så. Men det var mest det jag slutade för att... Jag tyckte det var så fult. Jag fick ju mer ångest av att se de här ärren och att hon skulle fortsätta kunna påverka mig på något sätt. För att jag ville inte se att det var hon som fick mig att må dåligt. Utan jag avvisade att jag hade PTSD och jag var liksom såhär, nej men hon, jag mår inte dåligt över det här. Och sen hamnade jag hos någon KBT-terapeut som var så jag skulle skriva någon dikt om min mamma och det var Det var mycket konstiga grejer bara. Det var ingenting som hjälpte mig. Jag fick ju mer mardrömmar när jag gick på den där kommittén. Det blev ju värre. Men jag fick ju tillbaka mer minnen. För när jag kom dit, jag hade ju typ inga minnen alls. Så jag fick ju tillbaka mer och mer liksom.
Jag tänker så här, ditt liv, ja men nu sista tiden och fram till idag. Du bröt kontakten med din mamma eller?
Mm. Ja, det var ju där då i rättegången. Vi har inte haft någon kontakt riktigt så, utan hon har väl kunnat skicka lite mejl ibland sen hon hörde av sig på midsommar. Och ja, jag har inte svarat riktigt.
Vad kan hon ha skrivit då?
Men jag förlorar och skriver grattis, glad midsommar och...
Har hon någonsin bett om ursäkt?
Nej. Hon har aldrig sett att hon har gjort fel, utan hon har behövt hantera min problematik. Och hon har erkänt att hon har tagit tag i mig och hållit fast mig för att jag ska lugna ner mig. Men det är ju inte jag som har ett problem med ilska eller aggressivitet i form av våld, utan det är ju hon. Men ja, nej, hon ser inte att hon har gjort något fel, utan det är jag som har gjort det.
Vad känner du inför att hon anser så här?
Det är frustrerande att man kan ha en så skev verklighetsuppfattning. När liksom att hon sitter där själv och kallar in vittnen till rättegången, så vi aldrig ens har träffat. Vi har ingen aning om hur människorna är. Och vissa människor som, ja, men vi inte har träffat på flera år. Och alla säger samma sak. Liksom. Det man hör är att de har pratat ihop sig. Och att hon verkligen tror på det här själv. Och att hon var så, alltså under hela rättegången, hon var så oberörd. Hon rörde inte min. Jag tänker att en normal mamma som skulle bli falskt anklagad för att ha misshandlat sina barn skulle väl må väldigt dåligt. Men hon rörde inte min. Hon bara satt där liksom. Så jag blir frustrerad över att, men, vi har den här bilden. Vi, alltså många som, ja men, både jag, min pappa, min farmor och min bror vet ju att det här är sant. Men hon fortsätter driva det här. Att det här är sant liksom.
Du vet ingenting mer om henne och hennes till exempel kontakt med din bror. Finns det någon kontakt där?
Nej. När hon har kontaktat mig så har jag ringt min bror och frågat honom. Ja, men, vad tycker du ska svara? Vad ska jag göra? Liksom, vad tycker du? Och han vill inte ha någon kontakt alls. Men hon är fortfarande vårdaren av honom för att han är inte 18 än. För att efter rättegången så kände vi att vi orkar inte gå in någon vårdnadstvist också. Alltså det var så mycket och det var bara, ja. Så då fick det bara vara så. För att det var på gång lite grann, men det blev ingenting. Så ja, jag känner väl att om han, alltså jag har ingen behov av kontakt med henne. Jag vill inte ha kontakt med henne. Och ja, jag tycker att det är viktigt att jag och min bror har en relation. Att jag har det med henne.
Hur ser ditt liv ut idag och... Känner du att det här är någonting som du har med dig, att det här liksom har ärrat dig, och kan du koppla bort det här ibland?
Jag tänker inte på det jätteofta. När jag väl tänker på det så pratar jag mycket med min sambo. Han kan ju sitta i flera timmar och bara lyssna på mitt pladder liksom om det här. Men ja, jag bor med min sambo då, som är en enorm trygghet. Fast att han har haft en så liksom bra uppväxt så... Men han respekterar att jag tycker att vissa saker är jobbigare än vad han tycker. Och jag brukar ju, jag kan ju ibland tvinga honom att sitta med, ja men, listor, så här checklistor för narcissistiska drag. Och läsa upp dem för att man ska kunna bocka av om jag stämmer in på någonting. För att jag är så rädd att vara likadan som henne. Men ja, han är en enorm trygghet. Och det var ju han som fick mig att, ja men... ansöka om att vara med i den här podden. Och har pushat mig mycket i det. Och vi bor i en fin lägenhet med våran lilla vovve. Som har ganska liknande bakgrund som mig. Hon har inte heller haft så lätt början av livet. Så hon har lärt mig mycket att, ja, men, man kan bli vad som helst. Vad man än har varit med om. Och jag har mitt jobb. Som är, ja, men, mitt drömjobb just nu.
Är det någonting annat du känner att vi ska prata om eller någonting du vill säga? Det kan egentligen vara vad som helst som vi kanske inte har fått med här idag.
Jag menar att om man har någon som man kan lita på, att man vänder sig till den. Jag hade ju endast en trygg person under hela min uppväxt, det var min farmor. Hon har alltid funnits där. Och gör det fortfarande och har alltid pushat och stöttat. Och när jag ibland stack hemifrån liksom att det blev för mycket så då kunde jag gå till henne. Och hon är väl den mamman jag egentligen har. Och jag ångrar att jag inte berättade för henne. För att hon var den enda som kunde säga ifrån till min mamma ändå. Och liksom så här, när hon behandlade mig orättvist. Men man kunde inte dra det för långt heller, för att då skulle hon inte få träffa oss. Men ja, hon har varit en otrolig stöttning för mig. Och ja, utan henne hade jag nog inte suttit här idag. Så har man någon sån person, alltså berätta för din egen skull. Även om du inte vill anmäla, så berätta. För jag ångrar att jag inte gjorde det. För att jag vet att hon hade trott på mig. För att hon var den enda som jag kände älskade mig under min barndom. Fast jag kände mig så hatad av alla, så tvekade jag aldrig på att hon älskade mig liksom. Och jag hoppas och önskar att alla som går igenom samma sak som mig har en sån person. Men sen hoppas jag självklart att ingen någonsin behöver gå igenom det här heller.
Mikael Larsen, du är relationsexpert och vi har precis lyssnat på Sannas avsnitt här. Vad är dina tankar kring det här vi har fått höra?
Tänk dig barnet, flickan som har ett kalas. Det ska komma kompisar, släktingar dit. Precis fått en örfil innan festen börjar, så att säga. Ska hon lyckas samla ihop sig och vara glad på sin födelsedag? Bara den delen i detta är fruktansvärt sorglig och smärtsam att höra. Stackars 9-10-åriga flicka.
Och hur skulle du beskriva den här mamman?
Upptagen av fasader, skådespel, visa upp en yta inför världen att allting är jättefint och gulligt. Och sen så fort gardinerna, alltså symboliskt är fördragna, så kommer det fram en helt annan sida. En mamma som är allt annat än kärleksfull och perfekt.
Sanna berättar att hon utsätts både för fysiskt och psykiskt våld. Finns det några situationer i det här avsnittet som du reagerar på, som du tycker just visar tydligt på att den här kvinnan har psykopatiska eller narcissistiska drag?
Försöker strypa sitt barn. När brodern kom upp för trappan så släpper hon. Men vad hade hänt om brodern inte kom upp för trappan? Hon gör någonting som i alla fall de med narcissistisk personlighetsstörning ofta gör. Det är att de, när det är flera barn i syskonskaran, har ett golden child, guldbarnet, och en barn som blir syndabocken. Och sen behandlar man de här två barnen helt olika.
Varför tror du mammans våld också eskalerar efter skilsmässan?
Hon är besviken på livet, maktlös, tar ut frustrationen på sin dotter.
Sanna får ju också listor som hon ska följa. Mm. Hon blir misshandlad och strypt, som du sa precis här. Mm. Och det här då för att hon kommer några minuter för sent hem från sin kompis. Och mamman visar ju också en perfekt fasad utåt, som du också nämnde. Ja. Men innanför stängda dörrar så utsätter hon ju sin dotter för brutalt våld. Sätter sig på hennes bröstkorg och försöker ha ihjäl henne. Vad tänker du när du hör allt det här? Att utsättas för en sån här mamma som barn?
Att det förstör tilliten såklart till den som ska skydda en allra mest i världen. Mamman eller pappan, i det här fallet mamman, som då istället är förövaren, förgriparen. Och som istället för när dottern kommer hem säger, gud vad skönt att du har kommit hem, vad skönt att du, allting har gått bra, har du haft det bra ikväll? Nej, istället så är det misshandel direkt på det.
Och också att Sanna inte får sörja sin vän som går bort. Varför låter hon inte dottern sörja vännen, tror du?
För att hon är oförmögen till empati. Det är det enkla och, tror jag, sanna förklaringen till detta. För att det är så mycket i den här berättelsen som visar på fullständig brist på medkänsla och empati.
Vad säger du om straffet som mamman här får till slut?
Utifrån när jag lyssnar på berättelsen, av den vetskapen jag har om detta, så är det som att det blir ett nytt övergrepp igen. Det är ju ett... Ja, jag av det jag har hört i alla fall berättas här så är det ofattbart.
Hur ska man göra om man är barn till en förälder som är psykopat? Finns det någonting man kan göra?
Ja, alltså du kan ju inte förändra föräldern. Det är helt omöjligt. Men som vi pratade om i tidigare avsnitt här, det finns hjälp att få. Det finns vuxna som är beredda och kan och kommer att lyssna på dig. Men man kan inte förändra föräldern. Och när det gäller just antisociala personlighetsstörningar som då inom psykopati, så det finns liksom inget bot med det. Du kan inte bota en psykopat.
Nu när du har lyssnat på Sannas berättelse, finns det någonting mer utöver det vi har pratat om? Alltså någonting som du vill säga spontant kring det här?
Spontant skulle jag säga till Sanna när hon hör detta, det är att tack för att du berättar, för att dels är det en läkningsprocess att fördela sin berättelse. Det är något av det bästa vi kan göra. Ämnet också rör upp mycket smärta. Så i processen så är jag helt säker på att Sanna hjälper någon annan ung kvinna, tjej som hör detta. Att det finns vägar bort från det. Det finns vägar ur hopplösheten.
Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt, lyssna då på avsnitt 7 i säsong 1 där Anna berättar om sin mamma som var psykopat. I nästa avsnitt möter vi Robert som berättar om en kvinna han levde med som utsatte honom för sexuella övergrepp. Och alla avsnitt finns nu ute på Podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt. Podplay.